Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss. En ny vecka i dagens måndagsmix. Albin Lee Meltdown. Han är aktuell med ny musik och det är han som är dagens gäst. Apropå Så mycket bättre deltagare, i helgen så var det ju premiär. Såg ni Simon Superti? Vilken stjärna. Han kommer förbi i vår andra timma och då blir det också poddtips. Idag är det ett år sedan kriget i Mellanöstern tog fart och inte verkar det vara fred i sikte. Vi pratar om det med Wolfgang Hansson från Aftonbladet. Det är en Nobelvecka och vi hör en som varit med och utsett Nobelpristagare. Redo, Jocke?
Ja!
Janne?
Ja,
bra, då kör vi. Varmt välkommen till Mix Megapol, Albin Lee Meltdown.
Tack så mycket, tack så mycket.
Var börjar man någonstans? Vad tycker du?
Jag har varit med om mitt livs första nykterhetskontroll på vägen hit.
Oj då.
Det var spännande. Och ja. Jag har glömt min plånbok hos TV4. Så idag har jag fått vara det där aset som säger, vet du inte vem jag är?
Det gjorde du inte, va?
Nej, jag använde Spotify som mitt ID. Ja, men jag hade inget val, jag var tvungen att komma hit.
Nu är du här i alla fall.
Nu är jag här.
Men det måste varit skönt att blåsa grönt.
Jo, jag dricker ju inte eller något annat, så det var ju tur.
Man ser ofta dig, bilder på dig med gitarren. Vad händer när du greppar den?
Oj, det är intressant faktiskt. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men när jag spelar, då försvinner allting utanför. Liksom. Och jag går in i någon slags universum. Och då spelar det ingen roll om jag är själv eller om det är jättemånga människor. Och där känner jag mig faktiskt bekväm. Det är väl enda stället jag faktiskt känner mig bekväm.
Hur var livet för dig då, när du var gatumusikant och for omkring i 20-årsåldern?
Ja, du. Det var fullt med missbruk och punkhet. Allt var ett äventyr, alltså. På gott och ont, liksom. Men jag kan sakna det, det kan jag göra. Jag vet inte om andra känner igen sig det om 20-årsåldern, liksom, eller ännu värre tonåren, liksom, att allt var så viktigt. Allting spelade så stor roll.
Kunde man inte allting också? Visste man inte hur allting var, eller?
Jo, det också. Men det gör jag fortfarande. Men jo, verkligen. Det var på liv och död, verkligen. Varenda liten kaffelatte var på riktigt, liksom. Jag är öppen och ärlig med det, liksom. Jag är världens mest självcentrerade person. Sen har jag ett gott hjärta också, så det skaver däremellan ofta.
Men hur funkar alkohol och droger då? Förstärker inte det bilden man har av sig själv redan?
Det beror på vilken drog. Va? Nu har jag varit nykter i snart 6 år här, om Gud vill. Efter behandlingshem och en jäkla vända på det. Liksom. För mig har det ju aldrig varit ett sätt att ha kul, utan det har ju varit ett sätt att fly och överleva. Så jag vet inte, alltså förstärka eller inte förstärka. Jag är ju en väldigt sjuk person som fått nåden att göra om och göra rätt.
Nya plattan heter då Discomforts.
Det handlar om, skivan handlar om att möta mina obekvämligheter. Obekvämligheter.
Discomfort, ja.
Ja, det är nästan bättre på svenska, faktiskt.
Och apropå det vi precis pratade om då, så tänkte jag vi ska lyssna på If You Ever Change Your Mind.
Ja, den är fin.
Mycket fin.
Ja, tack.
Berätta, vad handlar den om?
Just den låten handlar om, jag står på ett ställe och pratar till andra människor från mitt förflutna. Några vissa människor som jag tänker på, som aldrig lyckades finna friden, liksom. Aldrig lyckades ta sig över krönet. Inte så många människor som löser det, liksom. Och bara en utsträckt hand helt enkelt till dem om det någonsin ändrar det, liksom.
If You Ever Change Your Mind heter låten. Här är den med Albin Lee Meltdown, som alltså är dagens gäst här hos mig, Lotta Bromé. Du har ju kallat det här för kanske den mest personliga plattan som du har gjort hittills.
Varje låt följer en del av min historia. Ja, det finns massa olika typer av obekvämligheter på varje spår.
If You Ever Change Your Mind i alla fall omvänder från de mörka åren, men de som inte klarade sig lika bra.
Eller alla människor som jag minns och som bara fastnar i sina egna tankar och fastnar på en plats tills en dag då det är för sent. Och om du någonsin ångrar dig eller vill ha en annan väg framåt, så kan du, så är jag här, liksom.
Finns det ett liv före och ett liv efter behandlingshemmet?
Absolut. Alltså, jag har inte varit nykter en minut innan jag åkte på behandling, liksom. Jag är en sån hopplös hardcore människa. Det var helt otänkbart att vara nykter, liksom. Och efter behandlingshemmet så fick jag ju nya verktyg, och nu har det gått 6 år snart. Så det är en helt annan person.
Hur var du innan då, jämfört med hur är du nu?
Jag var nog exakt samma person, fast fullt psykotisk. Jag hade liksom ingen som helst kontroll på mina egna känslor.
Men missbrukade du ända från 13-årsåldern?
Ja, så som jag har växt upp och så som jag har blivit upplärd så är det inte speciellt tidigt. Det är normalt. Men när jag säger missbrukare, alltså ja. För mig alkohol är samma sak.
Ja.
Så jag menar, supa, det gjorde väl de flesta när man var 15 i alla fall. De där tidigare åren där så var det ju nytt och det var lite häftigt och så. Men jag var en sån människa som, när vi skulle orientera så orienterade jag mig till rökrutan liksom. Och i rökrutan, där var det där jag bodde när jag var 13 år. Så det var inte cigaretter vi rökte på lasterna, utan det var liksom helt öppet med cannabis och... Det tog inte många år innan det var fullblodsnarkomaner. Vid 15-16 så var ju de flesta var ju liksom amfetaminister eller värre.
Hur ska man pengar till det?
Brott. Det är väl så narkomaner jobbar.
Jobbade du så?
Alla narkomaner jobbar så. Det är helt omöjligt att överleva annars. Alltså man gjorde väl det man behövde liksom. Och det var därför jag började spela på gatan. Alltså jag är ingen tuffing alltså. Jag tycker inte om den grejen liksom. Slåss mellan liksom att vara... narkoman och att vara en väldigt känslig typ. Och de två grejerna har gått riktigt ihop, även om de går ihop. Och när jag insåg att ja, men antingen så springer vi runt här och snor cyklar, eller värre, eller så spelar du några timmar. Och grejen är att om du gör det på rätt sätt, om du faktiskt förstår, och det var det jag lärde mig, att du kan spela låtar som folk vill ha. Kan man älska någon på avstånd, du vet, Suspicious Minds, eller det finns miljoner låtar som är svinbra. Då går det ganska mycket snabbare. Och det är riskfriare och det är härligare. Det är inget större problem att spela bra covers och få ihop till dagens brass och bärs, va? En pizza. Och sen så tog det mig vidare. Liksom. Mm. När folk hade hört mig på gatan, då fick jag ju några bargig. Och sen så gick det vidare därifrån och sen så till slut så rullade det på. Liksom.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Egg and Alice, det är en sån här gammal popgrupp som jag minns. Mm. Älskade dem.
Ja, men han är coolast som finns.
Det är Albin Lee Meldau som är gäst här hos mig, Lotta Bromé på Mix Megapol. På den här nya plattan så har du jobbat med Egg White som tidigare då jobbat ihop med Adele och Duffy bland annat. Hur kommer det sig? Hur lär du känna honom?
Jag åkte runt från typ 2016 till 2018 och gjorde alltså hundratals sessions. Låtskrivar camps liksom. Och Egg var en av alla dem som Universal satte ihop mig med. Så jag visste att Egg och jag hade bra samarbete och jag lyssnade på Egg och Alice och jag lyssnade på Duffy. Så det var därför jag ville göra det med Egg. Och vi har alltså en relation som är, min pappa är ju engelsk och jag har ju min engelska familj och sådär.
Mm.
Men hans England är någonting som jag aldrig har stött på. Han är typ en så här aristocrat, cool, hans pappa var violin maker och han är asfräck. Mina engelska släktingar är inte violin makers. Så vi fick mötas och jag fick känna på en annan sida av England, mm. men ändå samma. Eggs favoritband i hela världen är R.E.M. Och jag är ett enormt R.E.M-fan. Så det var där vi möttes.
Du, 8 november åker ut på turné.
Oh.
Ska hunden med?
Hundarna ska med.
Har du 2 hundar?
Ja, nu har jag 2 hundar.
Vilka är de?
Jag har en hund som heter Bonnie Tyler och en hund som heter Siv Malmqvist. Och det är 2 raffiga damer som gör mitt liv totalt ohanterbart.
Bonnie och Siv hänger med.
Jag tror det. Jag har svårt att hitta hundvakter. Så jag har köpt mig en husvagn som vi ska bo i. Bonnie köpte jag på en bondgård i Borås. Och hon har aldrig haft det jobbigt i hela sitt liv. Hon är en väldigt bestämd dam. Mm. Och sen så har jag Siv då som kom in i mitt liv från vänster. Alltså från Rumänien. Och hon har varit i 27 000 hem och du vet inte haft det lätt. Och hon har öronskabb och det är mediciner och det är allt möjligt. Men Siv Malmqvist är typ den godsigaste hunden någonsin. Alltså hon är fantastisk. Totalt odisciplinerad men bara underbar. Hon pussas väldigt mycket. Så henne kan jag ju inte göra av med. Det går inte.
Det är du och Siv och Bonnie då?
Ja.
Och ni åker på turné och sen har du med ett stort band.
Ja, men det är nervöst. Jag är nervös. Jag tillhör ju den skaran som är totalt megaloman. Men jag tror heller samtidigt aldrig att någon kommer. Jag blir alltid lika förvånad.
Jag tror att de kommer komma.
Ja, jag hoppas det. Men det är osäkert. Alltid skakigt liksom. Och känslan är alltid att man skämmer ut sig liksom. Så jag hoppas det är verkligen innerligen att folk kommer till Karlstad och Sandviken och Kalmar. Och...
Vad har du på riden?
Jag har ju massa människor runt omkring mig, bandmedlemmar och annat löst folk som hjälper till. Och de ska ju ha sina vers lite så. Men på min rider är det nog mest hundbajspåsar. Men vad ska jag ha? Det bara står och förgås massa ostbrickor.
Albin Lee Meldau, stort tack för att du kom hit.
Ja, men tack för att jag får vara här. Hoppas jag får komma tillbaka.
Lotta Bromé och den perfekta mixen. på Mix Megapol.
Idag är det den 7 oktober och exakt ett år sedan Hamas och flera andra terrorgrupper attackerade Israel i gryningen och dödade över 1100 och tog nästan 250 människor som gisslan. Wolfgang Hansson, utrikeskorrespondent på Aftonbladet. Kan man tala om en värld innan och en värld efter den 7 oktober 2023?
Ja, åtminstone om ett Mellanöstern före och efter den 7 oktober.
Man trodde kanske att det skulle stanna där då i Gaza och att man slog tillbaka mot det som hade hänt. Men sen har det bara eskalerat åt alla håll.
Ja, ett av Hamas syfte med attacken det var ju liksom att Israel skulle slå tillbaka med en sån kraft så att omvärlden och speciellt i arabvärlden så skulle det bli ett väldigt starkt hat mot Israel och så skulle Hezbollah, Iran och andra iranstödda grupper gå in i ett krig på Hamas sida. Det har ju tagit ganska lång tid, men nu har ju nära på det i alla fall hänt som många fruktade redan då den 7 oktober förra året.
Senaste veckan då så har Iran skickat robotar mot Israel. Israel har i sin tur attackerat i Libanon. Frågan är, när anfaller de Iran?
Ja, det är väl bara en tidsfråga innan det blir någon form av attack. Vi vet ju inte exakt vad det är de kommer att attackera. Det ryktas om att de planerar att attackera Irans kärnanläggningar där de eventuellt då försöker skaffa sig kärnvapen eller att man skulle attackera oljeindustrin i Iran för att förstöra deras ekonomi. President Biden har ju sagt i båda de här fallen att han vill absolut inte att Israel ska göra det, men med tanke på hur lite Benjamin Netanyahu har lyssnat på Biden så här långt så är ju inte det någon garanti för att inte Israel väljer just de här målen.
För bara några veckor sedan då så var det mobilsökare och walkie-talkie som exploderade. Det var ju nästan som en film.
Ja, det var ju lite James Bond-känsla och det var ju lätt att imponeras av det, att Israel lyckades med det här. Och samtidigt så var det ju en väldigt kraftig eskalering av konflikten och särskilt när man sen också dödade Hezbollah-ledaren Nasrallah. Och det är ju det som är problemet här, att omvärlden försöker få till vapenvila och fred medan parterna, både Hamas men även då Israel, hela tiden eskalerar konflikten. Och då blir det den här våldsspiralen där man aldrig vet liksom när tar det här slut och hur slutar det.
Ser du något slut på det här?
Inte i närtid. Nu den här gången så hänger mycket på hur kommer Israels attack att se ut. Vad blir Irans svar på Israels attack? Vad blir sen Israels svar på Irans attack? Och sådär håller det på. Och någonstans är det väldigt lätt att man förlorar kontrollen över det här och att det blir ett fullskaligt krig i regionen. Och med tanke på att USA finns där med massa trupper och hangarfartyg och grejer så är det väldigt lätt hänt att USA dras in i ett krig mot sin vilja på Israels sida eftersom man inte kan låta bli att stötta Israel i det här.
Och vad gör Putin i så fall då?
Ja, Putin han är ju väldigt nära allierad med Iran. Han har militärbas i Syrien. Nu har kanske inte Ryssland kapaciteten att så att säga direkt blanda sig i det här i någon större utsträckning. Men det är klart att han kommer ju att stötta Iran och det kommer förmodligen också Kina att göra. Så att av det här kan det också bli en stormaktskonflikt med USA på ena sidan och Ryssland och Kina på den andra. Och då vet vi inte riktigt var det tar vägen.
Är det början på ett tredje världskrig eller har vi redan börjat?
Nej, jag skulle inte säga att vi har börjat och jag hoppas verkligen inte att vi kommer dit. Men det är en otroligt farlig utveckling där det är väldigt många ledare som uppträder väldigt vårdslöst i en väldigt farlig situation. Det är ju verkligen ett enormt konfliktområde och så länge man inte löser den grundläggande frågan, det vill säga att även palestinierna måste få någon form av självbestämmande i form av en egen stat eller på något annat sätt, så länge man inte löser det problemet så kommer den här konflikten att bara fortsätta. Och som vi ser nu så riskerar det ju bara bli värre för varje gång det kommer en sån här explosion.
Alltså det är ju märkligt, det var ju ett stort möte då i FNs generalförsamling, men inte ens de kan göra någonting.
Nej.
Eller har de någonsin kunnat göra någonting? Man blir ju nästan att man ger upp.
Problemet med FN är ju att så fort någon av stormakterna är inblandad med egna intressen och kan lägga in sitt veto så blir det väldigt svårt för säkerhetsrådet att agera. Och det är ju säkerhetsrådet som är FNs starkaste organ. Generalförsamlingen har egentligen inte så mycket att säga till dem. Och i det här fallet så är det riktat sig kritik mot Israel, då lägger USA in sitt veto. Om det blir så att Iran eller Palestina får kritik, då lägger Ryssland eller Kina in sitt veto. Och det gör ju liksom att FN är väldigt blockerat i den här frågan. Man riktar mycket så att säga vädjande till parterna och man försöker hjälpa till i Gaza så gott det går. Men det är egentligen i grund och botten väldigt lite FN kan göra.
Om vi pratar om den 7 oktober då så hålls det då minneshögtider i Israel under dagen.
Precis, det började ju redan tidigt i morse 06:29 när den här attacken från Hamas inleddes för ett år sedan. Sen har man ju då försökt hålla nere det här, för man är ju rädd att om man har samlat för många människor på ett och samma ställe att det ska bli en måltavla. Den största församlingen är typ 2000 människor, fler än så får det inte vara.
Tack så mycket, Wolfgang Hansson, utrikeskorrespondent, Aftonbladet.
Podplay.
Då är det dags för veckans poddtips då, och med mig nu Linnea Bali. Varmt välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Som gör Sveriges mest aktuella podd då med Jonas Nilsson och Hasse Brontén, kallad Inaktuellt.
Ja, exakt. Vi har ju också vår monsterproducent Davva Persson med oss som sitter med.
Ja, imorgon är det dags att spela in ett nytt avsnitt. Vad pratar ni om då, tror du?
Imorgon kommer det nog bli mycket Jimmy Åkesson och hans eventuella gängkopplingar då. Och sen så har vi den här P4-fadäsen också med Henrik Brandao Jönsson som gjorde bort sig lite. Så vi får se vad de andra gubbarna i podden säger om det.
Ja, för de som inte hörde, vad var han gjorde, den här journalisten från Dagens Nyheter?
Ja, men de har ju någon form av dilemmaläge där lyssnare skriver in, och då tog ju Henrik Brandao Jönsson och gav tipset då att gå till en prostituerad, till en man som då inte var så bra i sängen. Och det tyckte inte att de kvinnliga programledaren tyckte inte att det var så bra idé.
Nej, det är nog inte någon som tycker det var en bra idé.
Jag tror faktiskt att man är lite bortkopplad från hur Sverige står i den frågan när man ger det tipset.
Han åkte ut i alla fall.
Han åkte ut.
Inte längre önskvärd i det programmet i alla fall. Ni gjorde ju tydligen ett bejublat framträdande på bokmässan. Ryktet säger att ni lockade ett helt nytt klientel dit.
Ja, jag tror faktiskt aldrig att bokmässan har upplevt ett regelrätt slagsmål utanför någon av sina livepoddar, men det lyckades vi ställa till med.
Vad hände där?
Nej, men vi har jättefina lyssnare och de var alla där och de var alla taggade. Det var nog första gången på bokmässan för de flesta. Och sen så var det väl någon som var lite överförfriskad kanske och fick gå ut helt enkelt.
Det ni spelar in imorgon då, när kan man njuta av det?
Det kan man njuta av strax efter lunch.
Och sen kommer ytterligare en podd innan veckan är slut.
Varje måndag och varje torsdag kör vi live 09:30 och sen så publiceras avsnittet innan lunch.
Utom just idag då, så nya avsnittet av Inaktuellt hör du imorgon efter lunch. Stort tack för att du kom hit, Linnea Bali.
Tack så mycket.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Helgen var det premiär för Så mycket bättre, och den som dominerade programmet, i alla fall enligt mig, det var Simon Superti. Så därför känns det extra kul att du är här. Välkommen.
Tack så mycket.
Vilket första program av Så mycket bättre?
Ja, det var väldigt speciellt måste jag säga.
Och du tog plats med råge, vilket du skulle göra. Det var ju fantastiskt att se dig och se dina reaktioner när Arja Saijonmaa tolkade en av dina låtar.
Ja, men det är omöjligt, och i den situationen handlade det inte om tv för mig faktiskt.
Hon sjöng en av dina låtar då, Joel Hjälte, och du grät.
Ja. Min musik, när jag skriver musik, det är riktig känsla, och just den låten betyder mycket för mig överhuvudtaget, för att det är dedikerat till en god vän. Och så har du självaste Arja Saijonmaa med allt hon är, stå och sjunga den texten rakt av. Det är omöjligt att inte känna någonting.
Vad som är så fint med det ögonblicket tycker jag också är att ni är så olika generationer, men att hon möter dig och säger samma känslor hos dig kan också jag ha.
Ja, vi connectade på ett plan som inte har med det att göra.
Och jag sitter också och gråter hemma, jag är någonstans mitt emellan.
Exakt, alltså, i slutändan, känslor är känslor och musik är musik.
Och inte minst känslor.
Ja.
Sen gör ju du då Seinabo Seys låt. Jag tänkte vi skulle lyssna på den. Vill du säga något om Hard Times i din version?
Hard Times i min version, jag satt i mitt kök och tänkte efter. Jag försökte tolka Hard Times Forgiven, och därifrån bara rann det iväg.
Och bra blev det också.
Ja, jag är nöjd.
Jag förstår det. Jag tänker att vi kör Svårt att förlåta. Och sen så kommer du tillbaka lite senare i veckan, så pratar vi lite mer.
Det gör vi.
Stort tack Simon Superti, här är låten.
Tack så mycket.
Idag kom så beskedet att årets Nobelpris i medicin tilldelas de två amerikanska forskarna Victor Ambrose och Gary Ruvkun. Och imorgon så tillkännages kemipriset, och så går det vidare då tills på torsdag, då kanske det allra största priset, i alla fall det mest prestigefyllda litteraturpriset, delas ut. Och då undrar man ju såklart, hur går det egentligen till när alla dessa Nobelpristagare ska utses? Med mig nu läkaren och författaren Göran K. Hansson, som är aktuell med boken I Nobels hemliga tjänst. Ja, Göran, hur går det till?
Nobelkommittén skickar ut inbjudningar till forskare runt om i hela världen. Flera tusen inbjudningar varje år. Och det kommer tillbaka flera hundra förslag. Jag tror det var 700 senast för medicin. Ungefär lika många för fysik och kemi. Och då samlar man ihop dem där och går igenom dem och diskuterar intensivt i Nobelkommittén och väljer ut en halvlång lista på kanske ett 50-60 olika upptäckter. Det går alltid för upptäckta. Mm. 50-60 upptäckter med 70-80 personer. Och de utreder man lite noggrannare och utreder och går igenom, ber experter runt om i världen och tittar på. Och till slut får man framme vid en shortlist på kanske 3 förslag med 1, 2 eller 3 individer i varje. Och då bollar man den med en större grupp och sedan småningom så går man upp till, lägger man fram förslaget för Nobelförsamlingen, om vi tar då medicin, som är den gruppen som fattar beslutet. Och det gör man första måndagen i oktober varje år, klockan 9.
Det är snart nu.
Ja.
Är du beredd?
Ja, jag är ju inte inblandad i medicinpriset längre. Däremot är jag inblandad i fysik och kemi och ekonomipriset.
Och sen då, hur är det att berätta för någon att de har vunnit ett pris?
Ja, det är alltid roligt att göra folk glada. Och det blir de.
Ja.
Visst. Men det är väldigt olika hur de reagerar. En del kan man väl ana sig till att de har väntat på det. Så de säger några väl genomtänkta ord. Medan andra är fullständigt som fallna från skyarna. En av de sista jag ringde upp när jag var ständig sekreterare för Vetenskapsakademin var en skotte som heter David McMillan, verksam i USA. Så jag ringde honom, det var då mitt i natten i USA. Och jag hörde hur han, jag lyfte luren, gör man inte nu, men öppnade förbindelsen.
Ja.
Och jag började prata och så
la han på
direkt. Jag försökte en gång till,
ja.
Samma, men då hörde jag en suck och så la han på. Och tredje gången svarade han inte alls, eller öppnade han inte alls. Så jag fick kontakta medpristagaren, en tysk som heter Ben List. Och han var ju eld och lågor och jätteglad.
Mitt i natten?
Nej,
för honom var det inte det. Just det. Ja. Mm,
och så jag berättade då när vi har pratat vid en stund om problemen med att jag inte hade nått fram till David McMillan. Ja, men jag ska hjälpa det till, så Ben List. Och så skickade han ett sms där det stod: David, we won the Nobel Prize. Och David McMillan svarade direkt: No, it's just a prank. Det är bara ett skämt det här. Och List kom tillbaka: No, it's true, we won the Nobel Prize. Och då svarade McMillan att: I bet you $1,000 it's a prank. Och sen hade inte jag tid att ringa mer, för sen var det dags för presskonferens. Så vi fick gå ut och tillkännage utan att ha nått fram till David McMillan. Efter presskonferensen så lyckades vi äntligen få tag på varann, David McMillan och jag. Och då sa han att: I lost $1,000 today thanks to you. But I guess it's okay since I won the Nobel Prize.
Precis.
Han är ju skotte, så han räknar med pengarna.
Ja, såklart. Men hur mycket får han för Nobelpriset? Är 1 miljon eller något då?
Ett helt Nobelpris är väl 11 miljoner nu, om jag minns rätt.
Och nu berättar du alltså din historia då i boken I Nobels hemliga tjänst, som sagt. Och där kan man ju läsa mer om långa diskussioner, busringningar, hemliga telefonsamtal och mycket mer.
Ja.
Tack för att du gästade Mix Megapol, Göran K. Hansson.
Tack så mycket.
Dagens gäst har ju varit Albin Lee Meldau. Vi pratade inte så mycket då om Så mycket bättre, men det ska vi göra nu. För Så mycket bättre ringde nämligen och erbjöd Albin en plats. Hur han reagerade? Jo.
Jag blev svinförbannad. Tackade nej och idiotförklarade allt och alla. För det, jag trodde ju att jag var David Bowie. Typ. Jag hade ju så här svart nagellack och tyckte att jag var det häftigaste i hela NPRs historia liksom. Så jag tyckte jag var alldeles för cool för det. Men eftersom att jag också är girig och jag har också en liksom, jag är ganska bipolär, så jag har ändå en kärlek för liksom Christer Sjögren och allt det här svenska folkliga. Jag tyckte ändå det var intressant liksom. Så tänkte jag på det, och när jag fick höra vilka artister det var, vilka låtar det var, och sen så fick jag höra hur mycket pengar det handlade om, då var det liksom över. Så jag gjorde det. Och jag tyckte att det var asfett. Alltså när jag väl var där. Efter Så mycket bättre så kom jag. Alltså jag hade ju aldrig varit offentlig innan. Jag visste inte vad det innebar liksom. Så min reaktion var ju bara att stänga av mobilen och sätta mig på min barstol liksom. Och så gjorde jag det i typ ett halvår. Missade gig, missade jobb, slutade svara på telefonen. Och då till slut så sa ju skivbolagen bara liksom att men antingen så är det slut här och nu, eller så åker du på en behandling. Och då gjorde jag det, för att jag tänkte att jag skulle vila upp mig lite, komma tillbaka. Och sen så gjorde jag det. Och sen när jag var på behandling så hände massa grejer. Alltså dödsfall, allt möjligt där inne. Och så kom jag ut och så tog jag tag i det här och gjorde det man ska göra då liksom. Och sen så började livet på ett helt annat sätt. Så det var, alltså det är nog min största bedrift liksom, är nog att jag lyckades liksom sjunga mig till en väldigt dyr behandling. Jag hade nog inte klarat det här om inte jag hade haft min karriär faktiskt, det tror jag inte. Det hade inte funnits tillräckliga motiv för mig så som jag såg ut då.
Vi tackar för oss och för idag. Det gör Lotta, det gör Janne, Jeanette och vår producent Jocke Bäckström. Imorgon är det Linnea Henriksson som är gäst. Vi hörs då efter 4:00.